De senaste dagarna har jag sett ovanligt mycket dykinnehåll i mitt flöde, både på sociala medier och i nyheter.
Fem italienska dykare råkade ut för en olycka under en grottdykning på 50 meters djup.
Men inte bara det, utan för att rädda de här likena så har man dessutom flugit in finländsk expertis till Maldiverna för att dyka efter de här kropparna. Och jag undrar kanske framförallt, vad handlar allt det här om? Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och den kommande kvarten ska jag tillsammans med min kollega Dan Granqvist gå igenom vad var det som hände i Maldiverna och vad händer härnäst? Dan, jag tänker att jag till en början kanske ställer den grundläggande frågan innan vi går vidare på vad som händer i Maldiverna just nu. En jättestor, jätteallvarlig dykningsolycka. Vad var det som hände?
Den största dykolyckan i Maldivernas historia beskrivs det här som 25 italienare på en liveaboard-båt har åkt runt i skärgården i Maldiverna den senaste veckan. Och sen liveaboard-båt, det är ganska vanligt i dykkretsar att man bor ombord på en båt som sen kör omkring till olika intressanta ställen där man sen ordnar dyk. Och så dyker man där en dag eller två och sen så kör man vidare till nästa ställe. Mm. Och på torsdag förra veckan så saknades 5 stycken dykare. De kom helt enkelt inte upp tillbaka till ytan när de borde ha gjort det. Och då var då vid 14 tiden lokaltid som den här båten slog larm om att vi saknar nu 5 av våra dykare. Vi behöver hjälp. Vi vet inte var de är. Så då startar myndigheterna i Maldiverna ett stort räddningspådrag för att ta reda på att var finns de här dykarna. Så Försvarsmakten kom dit med sina dykare, Kustbevakningen kom dit med sina dykare och började det här pådraget och kunde hitta en död kropp på 55 meters djup ungefär, en liten bit in i en grotta som fanns där. Och så snabbt klarnade alltså att det finns ingen att rädda. Det finns bara kroppar att bärga därifrån.
Du har nu satt dig in i det här ämnet, men förutom det så är du också, du dyker på fritiden helt enkelt. En del kommentarer jag har sett och som jag kanske också själv funderar på, för jag är som sagt ingen dykare på något sätt. Jag har försökt snorkla någon gång och min kropp sätter emot bara vid tanken att andas under vattnet. Det känns liksom fel. Så Dan, som insatt journalist och som certifierad dykare, varför dyker man i grottor?
Varför tittar man på kyrkor i Budapest? Varför dricker man piña colada på stranden i Barcelona? Varför cyklar man över Gran Canaria? Varför sitter man och knipplar hemma i garderoben tillsammans med sina grannar? Folk har intressen och vissa tycker om att dyka. Jag är en av dem. Jag är inte grottdykare. De här människorna som nu har dött verkar ha gått in i en grotta. Jag har inte gjort det. Jag har vrakdykt exempelvis och varit inne i gamla vrak. Men ja, det är ett intresse som man har. Och varför inte?
Nu en annan fråga som jag har sett är huruvida det här är lagligt.
Att dyka i grottor?
Ja.
Det är nog lagligt som utgångsläge. Sen finns det förstås vissa grottor som man säkert inte får fara in i. Men det kräver ju förstås att man har utbildningen för grottdykning, vilket jag då alltså inte har. Det ska vara väldigt tydligt. Och så ska man ha utrustningen för det, vilket jag inte heller har eller ens kan använda. Mm. Men utgångsläge är att det är lagligt så länge du vet vad du håller på med och har certifieringen för det.
Innan vi går desto längre in på det här så finns det finns två begrepp som kanske behöver redas ut, känner jag. Du nämnde ett av dem, grottdykare, och så vet jag att det finns det som kallas för rekreationsdykare. Vad skiljer de här två sorternas dykare åt?
Rekreationsdykare, det är sånt som jag är. Och det är sån här som många turister gör när de är utomlands, kanske backpackers i Asien tar sin open water diver-licens och dyker. Det handlar om att man dyker under sådana omständigheter omständigheter att man när som helst kan ta sig upp till ytan utan att nödvändigtvis behöva lida väldigt mycket av det. Mm. Sen finns det då det som vi nu har nämnt som grottdykare, för att det handlar om en grotta i det här fallet, men egentligen så heter det teknisk dykare. Mm. Och det är man om man dyker med sån utrustning under sådana omständigheter där man inte kan ta sig direkt upp till ytan om någonting händer. Det ena hindret kan vara då exempelvis att man är inne i en grotta och helt fysiskt inte kan ta sig upp till ytan. Det andra hindret kan vara att man dyker under sådana omständigheter att kroppen inte klarar av att ta sig direkt upp till ytan. Vi behöver inte gå in på jättestora detaljer här, men det handlar alltså om att om du är väldigt djupt eller väldigt länge under vattnet så samlas det gaser i vävnaden, i musklerna i din kropp. Och om du då för snabbt går direkt upp till ytan så mår du verkligen, verkligen dåligt av det och kan till och med dö. Så det är då hindret som gör att man inte kan ta sig upp dit, även om det inte finns ett fysiskt hinder.
Mm. Nu ska vi för transparensen skulle säga att vi spelar in det här samtalet vid lunchtid på tisdag, utgår från den information som finns till handa just nu. Så många av de här frågorna blir kanske lite spekulativa, men hurdana dykare var det som nu då omkom i Maldiverna?
No, det är inte förstås exakt klart hurdan utbildning de har haft, vilken kunskaper de har haft eller vilken utrustning en som har haft på sig. Det kommer säkert klarna med säkerhet inom de kommande dagarna. Men det var informationen som nu finns är att de ska ha haft rekreationsdykutrustning på sig. Det kan hända att någon av dem har teknisk dykningsutbildning, men om du inte har utrustningen för det så har det inte så stor betydelse att du har den utbildningen. Eller betydelsen det här är att då senast borde du fatta vad du kan göra med teknisk utrustning och vad du inte kan göra med vanlig dykutrustning eller rekreationsutrustning. Så den skillnaden kan det ha. Men vi vet inte vilka kunskaper de har haft. Men vi vet att det här är inte helt nybörjardykare i alla fall. En av dem lär ska ha uppemot 5000 dyk bakom sig, vilket är väldigt mycket, en marinbiolog vid ett universitet i Italien. Och dessutom har det funnits sådana här så kallade dive masters också bland de här. Alltså bland, i princip dykguider kan man kalla dem, som har en utbildning för att få visa runt dykplatser till andra certifierade dykare.
Mm. Någonting har ju helt klart gått fel i något skede av den här dykningen, eftersom de här dykarna då inte kunde ta sig upp till ytan igen. Vad gick det fel?
Nå, exakt vad som har gått fel så vet vi inte ännu, men det ryktas om alltså att utrustningen som dykarna har haft på sig inte har lämpat sig för det dyke som de verkar ha gjort. Mm. Det verkar som att de har tagit sig djupare än vad de borde ha gjort, och att de har dessutom farit in i en grotta, vilket de inte heller egentligen borde göra med den utrustningen som det då nu, enligt nuvarande uppgifter, verkar som att de har haft på sig. Så mycket om den här utrustningen. Man kan säga alltså att luften som vi andas här på land, så den är ju ganska kiva att ha.
Mm.
Eller hur?
Ja, jo.
Man sätter den i en flaska under tryck. Man får ju mycket luft i den där flaskan, och så sätter man den på ryggen och då kan man fara ner och dyka. Får man för djupt så är den här luften inte något kiva mera. Den blir giftig för oss. Så att är det så att de har haft vanlig luft i den där flaskan och farit för djupt, så kan de ha fått problem med synen. Det alltså påverkar, den blir giftig och påverkar ditt centrala nervsystem, påverkar din syn, påverkar din hörsel, vad man nu har för hörsel under ytan, påverkar dina muskler, du kan få muskelkramper och så vidare. Och allt det här är ju jättejobbigt redan på marknivå. Men är du 50 meter eller 40 eller 30 eller 20 meter under vattenytan, så är det ju ännu jobbigare med om dina muskler krampar. Du spottar ur dig den här regulatorn, alltså det du andas genom. Och det säger ju sig självt att det inte är så trevligt det.
Mm.
Men exakt vad det är som har hänt vet vi inte ännu. Men är det så att de har haft bara vanlig luft med sig i sin flaska på ryggen, så är det väl ganska troligt att den antingen har tagit slut. För det är också så med de här flaskorna att ju djupare ner du far, desto kortare tid räcker den här luften du andas. På 10 meters djup kan du vara en timme utan att luften tar slut, men när du är på 50 meters djup så räcker den betydligt mycket kortare tid än så.
Mm. Det vi vet i alla fall att det inleddes då en räddningsoperation. Hur har den här sett ut?
Det första som ryckte ut var maldiviska kustbevakningen och försvarsmakten, som åkte dit med sina dykare och påbörjade det här letande. Man hittade en kropp som enligt italienska medier ska ha funnits just vid mynningen till den här grottan, lite in med vanlig dykutrustning, alltså för rekreationsdyk, alltså fel typ av utrustning för det vad de försökte sig på. Men det här är alltså bara medieuppgifter som inte bekräftade ännu. Under den här dykoperationen, man hämtade alltså den här ena kroppen upp till ytan, och under hela den här operationen så omkom också en av räddningsdykarna, vilket gjorde att man avbröt den operationen i väntan på mer alltså räddningsmanskap med utbildning specifikt för grottdykning.
Mm. Och en del av det manskapet kommer nu alltså från Finland, har flugit från Finland till Maldiverna för att hjälpa till med det här räddningsarbetet. Frågan är väl kanske varför Finland? Vad har finska dykare för utbildning som är så pass värdefull att de flygs ner till Maldiverna?
Men om vi säger så här, grekiska dykare är ganska bra på, eller där kan man specialisera sig lätt till så här korallpreservering, att man tar hand om korallerna och ser till att de mår bra. Sånt kan man inte göra i Finland.
Nej.
Vi har inte jättemycket koraller.
Nej.
Vi har jättejobbiga dykomständigheter, inte kanske jättejobbiga, men mer utmanande dykomständigheter alltid än vad så här normala dyk i till exempelvis Grekland eller Maldiverna eller Thailand har och så vidare. Så att om man är riktigt passionerad dykare i Finland, så det du kan specialisera dig på ganska långt är att bli ännu bättre på ännu jobbigare omständigheter dyka. I Finland har vi grumligt vatten. När jag har dykt i Egypten så är sikten 20 meter. Mm. I Finland är det 20 centimeter.
Mm.
Så utgångsläge för att dyka i Finland är så pass mycket jobbigare än på andra ställen. Så du måste vara bra för att fortsätta dyka i Finland. Och det du kan specialisera dig till är just grottdykning och att bli ännu bättre på ännu jobbigare situationer.
Mm.
För den som minns de här fotbollskillarna i Thailand som gick in i en grotta som sen fylldes med vatten för att det började regna. Enorm räddningsoperation. Också där var det en finsk dykare som kallades in för att den här expertisen fanns där. Tänk bara Finland halva året, speciellt norrut så ligger man under is.
Mm.
Alltså, du har hela tiden, eller ganska ofta i Finland, det där taket ovanför dig som gör att du inte kan fara rakt upp till ytan. Det vill säga, vill du på riktigt dyka i Finland så ska du vara en teknisk dykare för att kunna göra det hela året runt.
Det har då flugits ner finländare till Maldiverna för att delta i den här räddningsoperationen. Hur förbereder sig de här finländarna?
Jag pratade med en grottdykare här i Finland om hur, eller jag pratade med en del i dykcommunityn i Finland för att kolla hur man förbereder sig för sådana grejer, vad som händer där just nu. Och det de sa att det här är ganska långt som vilket dyk som helst som man gör i grottor. Det vill säga, man förbereder sig på samma sätt. Man kollar att sin utrustning är i skick, gärna den egna utrustningen. Man, även om den finns här i Finland, så flyger man ner den dit. Det är ganska mycket flaskor och mycket olika grejer som man ska ha med sig. Men det känns tryggast att dyka med sin egen utrustning för det mesta. Sen så planerar man minutiöst allt som kommer att hända. Det finns inom dykretsar ett talesätt som på engelska heter plan your dive and dive your plan. Det vill säga, du planerar vad du kommer att göra när du är under vattnet, och när du är under vattnet så gör du exakt det vad du har planerat. Och medan jag pratade med en grottdykare igår, så kom nyheter om att de här finländska dykarna i Maldiverna nu har lokaliserat de här kropparna i den här grottan 55 meter under ytan. Men man har inte tagit dem därifrån ännu, utan istället har man kommit upp tillbaka till ytan och så planerar man för följande steg. Det är inte så att man får ner dit, ser vad man hittar och så hittar, vet du, lite MacGyver ihop en plan hur man får dem därifrån, utan allting ska vara väldigt planerat för hur man går vidare med nästa steg. Och är det inte planerat, så ser man till att planera det före man gör det.
Mm. Ja, så man dyker alltså i princip först ner och ser var de här kropparna är, sen kommer man upp till ytan igen, planerar hur man ska ta tillvara de här kropparna, sen dyker man ner och hämtar upp dem.
Ja, precis så.
Om vi tar den totala motsatsen till dykning, alltså bergsbestigning. Mount Everest, världens högsta berg, varje år försöker många ta sig upp dit, och varje år omkommer också folk när de ska ta sig ändå upp eller ner därifrån. Och jag har sett bilder och läst texter om att då du är på väg upp på Mount Everest så möts du av en stor mängd lik. Man hämtar helt enkelt inte ner de bergsbestigarna som inte klarar av det, utan som avlider av någon orsak på väg upp eller ner från världens högsta berg. Varför dyker man efter folk som är jättelångt under vattnet om man inte klättrar upp efter folk som är jättehögt upp för att hämta hem döda kroppar?
Det här är en fråga som jag ställde en av grottdykarna jag pratade med. Han sa, för att man kan. Han sa, utan att själv vara bergsbestigare, så sa han att vad han har förstått så tar det den absolut sista unsen av energi en människa har att ta sig upp till Mount Everest. Och som du sa, det är ganska många som dör. Det är väl liksom så här, det handlar om några procent av dem som bestiger Mount Everest dör. Mm. Anyway, han sa att för grottdykare, för utbildade tekniska dykare med grottdykningserfarenhet, så är det här inte ett så avancerat dyk, eller verkar i alla fall inte vara det, sa han, utan att ha full koll på just den situationen de är i nu. Men för att man kan göra det, så gör man det också. Mm. Det var korta svaret.
Mm. No, vi vet i nuläget att det finns 5 döda kroppar. Vi vet att de ska bärgas upp till ytan. Vad händer nu och vad händer sen?
Ja, 4 döda kroppar ska bärgas, för en bärgades redan.
Precis.
Av den ursprungliga räddningsoperationen. Nu bärgas de 4 övriga, och sen börjar fortsätter den här stora utredningen att vad är det nu egentligen som har hänt? Man kollar, vad är det för utrustning de har haft? Hur mår den där utrustningen? Har man tagit hand om den utrustningen på rätt sätt? Är det rätt sorts utrustning för att göra det dyket de har gjort? Är det luften som har tagit slut? Vad är det som har hänt egentligen? För att reda ut vad det är som har hänt, vem är det som är ansvarig? Man har redan nu tagit bort licensen tillfälligt från den här firman som har erbjudit det här dyket, i väntan på att reda på vad det egentligen som har hänt. Och är det så att det visar sig att någon har gjort något fel, och från den firmans sida, så kommer de ansvariga att ställas till svars och aldrig någonsin få ordna sådana här dyk igen. Turismen och dykningen är en stor inkomstkälla på Maldiverna, så det är viktigt för myndigheterna där också ur den synvinkeln att se till att de tar reda liksom på exakt vad det är som har hänt här, för att det här aldrig någonsin ska kunna hända igen.
Tack för det, Dan.
Tack.
Du lyssnar på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och min kollega Dan Granqvist. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden, det hittar du varje måndag till torsdag på Yle Arenan, och lättast hittar du oss om du lägger till oss i din lista på Arenan och beställer på våra notiser i Arena-appen. För slutmixar dagens podd står Max Kivivuori.